Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna här på Mamma. Följ våra bloggar. Sissi Wallin heter jag då, också på Mamma, på blogglistan där. Och vad heter eran blogg?
Hormoner och hemorrojder.
Exakt. Tessan är här med mig. Sofia är på knullkonferens som vanligt. För er som undrar vad fasen det syftar till så får ni lyssna på tidigare avsnitt när vi pratar om knullkonferenser. Men det ska vi inte prata om idag, hoppas jag. Vi ska nämligen komma in på det här väldigt laddade ämnet. Mammakroppen. Om jag säger mammakropp, Tessa, vad tänker du då?
Jag tänker ganska mycket på så här risig funktionalitet efter förlossning och graviditet. Mm. På så här delade magmuskler, på så här knakiga fogar, på läckande underliv. Jag tänker på liksom baksidan av det, spontant.
Det gör jag också faktiskt. Men det finns en annan sida. Det finns här mammor som börjar träna när bebisen knappt har kommit ut. Det finns mammor som aldrig har tränat. Oavsett så får liksom aldrig mammakroppen riktigt vara i fred. Och en person som har stenkoll på det här, på träning, på hälsa, på när det kanske går för långt och det blir hets och när det bara är inspiration, det är Lofsan, Lovisa Sandström. Hej!
Hej!
Vi tänkte så här, vi får ta in någon som kan det här. Annars kommer jag och Tessan sitta här och
spekulera.
Driva teser. Du är ju PT, skriver böcker, hjälp mig, träningsguru.
Ja, men jobbar med träning typ 24/7.
Ja, och tränar väldigt mycket.
Ja, jag tränar nog inte mest av alla. Det är nog en så här vanlig fördom. Att jobbar man med träning så tränar man mycket. Men det gör
vi har sett på Instagram.
Ja, men Instagram är ju inte sanningen.
Det är bara en minutsklipp, så hon tränar en minut och sen så... Ja.
Superhögintensivt.
Men det är som så här modebloggare som tar en dagens outfit när det är februari och askallt och bara har klackat utan strumpor, ja, jeansjacka, exakt. Sen bara, tar de av sig när de har tagit bilden.
Jag tränar kanske mellan 3 och 5 gånger i veckan. Jag tycker det är roligast och jag mår bäst när jag ligger på 5. Men av olika skäl så blir det ofta 3.
Livet typ.
Livet.
Men du har 2 barn.
Ja.
Också. Eller det har Tessan, jag har 1. Än så länge. Om jag säger mammakroppen till dig. Vad är din första liksom, tanke, reflektion?
Ja, men det är intressant med att definiera mammakroppen. Jag tänker att mammakroppen är ju en väldigt erfaren kropp. Alltså det låter så lite präktigt, men en mammakropp har ju gått igenom en hel del. Och det är därför du att pratar om att den är lite racklig.
Så. Ja, att det är så här, lite mörbultad liksom.
Ja.
Mm. Däremot inte klen, inte liksom med klen, men lite så här, ja, men tilltuffsad och mörbultad.
Om man pratar utseende så är mammakroppen kanske lite bredare höfter. Lite mer fett på rumpan än en tonårskropp till exempel. Lite hängigare tuttar ofta, men oftast ganska uthållig och seg när mammakroppen. För den klarar ju rätt tuffa nätter och långa promenader.
För jag flikar in en fråga här apropå just det. Jag har hört att mammor som liksom, tiden efter förlossning, inte direkt efter, men säg ett halvår efter, att det är någonting med hormonpåslaget i kroppen som gör att, jag tror Isabella Andersson, löparen, som så här slog sitt nya personbästa.
Vadå, att man blir någon efter, så här super...
Ja, att det är någon så här hormonellt gynnsam situation i kroppen, att man kan bli jävligt, just uthålligheten.
Ja, det där är nog... Man håller väl på att forska lite grann om det där.
Och försöka se med de här,
ja, vad det är för hormoner som gör... Det är dels så länge som man ammar så har man ett väldigt bra skydd mot sömnbrist. Mm. Att man är liksom så snabb på att återhämta sig för att man, kroppen måste vara på hugget hela
Fan,
tiden.
Fan, jag skulle ha ammat.
Ja, det är det ena. Men det andra, det finns ju fler exempel. Therese Alshammar till exempel. Hon har också gjort jättefina tävlingsresultat på simningen efter att ha fått barn. Och jag tror att mycket handlar om att man har haft kanske ett uppehåll, att man har ändrat sin träning eller varit tvungen att göra på grund av graviditet om man födde barn. Och då plötsligt blir man mycket bättre jämfört med att ha tränat på ett och samma sätt i 15 år.
Det kanske ligger något i det. Är mycket som händer efter, jag tänker, som blir mer kvalitativt efter att man har fått barn.
Jag kan inte jag sitter här och gapar. Jag känner mig bara som en trafikolycka efter jag fött barn.
Om jag går in och tränar nu, när precis som Lofsan är inne på också, att man har lite mer begränsad med tid. Har jag en timme som jag kan träna på, men då går inte jag in och fiskör.
Nej, det är sant. Då är man in jävligt och liksom effektiv.
Ja, exakt. Man tar, och mycket med det, men i småbarnstillvaron, får jag en timme själv med min man, då försöker vi få den.
Då hinner ni ligga 5 gånger, plocka ur diskmaskinen.
Och träna tillsammans.
Exakt, härligt. Jag ser upp till dig. Men Lofsan, det är ju extremt mycket snack i media, sociala medier, så här, om mammakroppen. Gravida upplever ju många jag snackar med, och inklusive mig själv. Man får liksom inte vara i fred. Mammakroppen, alltså även när man är gravid och när man har fått barn, den är så allmängods på något vis. Ja. Håller du med eller förstår du vad jag menar?
Absolut. Mammakroppen är ju utsatt för väldigt mycket tyckande och tänkande och formande, både under graviditet och efteråt. Och att kvinnor förpliktar enbart med sitt kön att kroppen ska vara på ett visst sätt. Och mycket av det tror jag är så här samhällets, vad ska man säga, vi har ju haft system för att styra upp kvinnokroppen. Man går till en gynekolog, man går till barnmorskan, man väger och mäter och registrerar allting. Man mäter liksom omfånget på magen. Så vi är väldigt måna om att ta hand om mammakroppen, och det är ju en väldigt fin feministisk utveckling att mammor inte ska behöva dö av att vara gravida, att vara barn, som det kanske var för 150 år sedan. Men det handlar ju också nu mer om tuktande. Alltså att man lägger värdering i att man har ett litet SF-mått. Det här när man mäter.
SF, vad innebär det? Har jag missat.
Ja, men är inte det här när man mäter.
Jo, från symfysfundus eller något så här. Ja, från blygdfogen upp till kanten på livmodern.
Liksom. Ja, men exakt. Ja. Och i vissa kretsar så är det ju liksom prestige att ha ett litet mått sent i graviditeten.
Ja, att man är
liten mage.
Det är fint att ha liten mage. Mm. Så det är klart att det har funnits jättebra intentioner med att logga och registrera allt som har med mammakroppen att göra, men de siffrorna är ju helt värdelösa för en helt vanlig människa, och det är väl det som har liksom hamnat lite grann på tok, kan jag tycka.
Jag har ju bott i USA i perioder, och där är det i vissa kretsar, jag har inte träffat sådana människor själv, men jag har hört att ja, men i så här New Yorks finare liksom delar och LA, och när folk har lite pengar och status och så här, att de planerar kejsarsnitt bara för att inte behöva liksom förstöra för mycket av kroppen, om man säger. Och sen har de en amma. De hyr in någon som ska amma. Fast nu har det vänt lite trenden. För nu förstår man ju att många går ner i vikt av att amma. Och då ska man amma själv. Fast då opererar man ju tuttarna. Så här. Och det mest extrema jag har hört, det är alltså helt sant, det är att man nu kan få plastikkirurgi i samband med ett kejsarsnitt. Mm. Så att de liksom skär ut bebisen och sen på något sätt laserfettsuger dem samtidigt. Eller i samband med det här.
Ja, det har jag också hört.
Ja.
Alltså det är helt absurt.
Så det är väl, om man säger, den extrema, men ändå som händer, varianten av hur mammakroppen är så hetsad. Att det inte liksom får finnas ett spår av att man har burit och fött ett barn.
Nej, men exakt. Det är det jag tänker. Det som skiljer mammakroppen från kanske den tonårskroppen eller den här unga kvinnan som inte har varit gravid. Det är en tendens att man vill liksom sudda ut spåren. Det ska inte synas att jag har varit gravid. Det är ju ett ideal. Alltså att man vill inte att mina höfter var mycket smalare innan jag blev gravid. Jag kunde ha de här jeansen. Alltså man väger lika mycket som man gjorde innan man blev gravid, men kroppen ser annorlunda ut.
Mm.
Och att den kroppen som man hade innan man blev gravid, att det är normen.
Mm.
Fast det är ju faktiskt så att du under en livstid har många fler år som mamma än som icke-mamma. Så det kanske är mammakroppen som ska vara idealet. Det kanske är det som är det normala, att faktiskt höfterna blir bredare, att man behöver lite mera fett. Man får ju liksom mer de här kvinnliga könshormonerna, och de har ju liksom effekter och ska ju reglera fettinlagring till exempel.
Ja, hurra för det, säger jag, att mammakroppen ska vara idealet. Eller så.
Ja, men om man tittar, om man är 80 år och så kollar man bakåt i tiden. Ja, man kanske var 21, 22 när man fick sitt första barn. Men de har ju ändå typ, vad blir det, 59 år som mamma.
Nej, man ska ändå se ut som när man var 17. Det är liksom eftersträvansvärt. Det här är ju sjuka ideal, det kan vi ju alla liksom skriva under på. Men Tessan, du och jag snackade inför det här programmet om... För du gillar ju att träna väldigt mycket.
Ja, men det gör
jag. Jag är väl så här, jag försöker gilla att träna. Det går inte så bra, men I'm getting there, hoppas jag. Jag mår bra när jag tränar, men jag är extremt lat. Så det är clinch här. Och Lofsan, du gillar ju uppenbarligen träning eftersom du är någon slags guru. Men det du sa till mig, Tessan, som jag tycker vi ska snacka här om också, det är det här att, men då får man inte, inom citationstecken, får man inte gilla att vara så här hurtig som mamma utan att bli anklagad liksom för att vara hetsig?
Ja, men jag tror att det är ju lite minerad mark, men återigen så tycker jag, precis som med väldigt mycket annat, att Skulle jag skriva om träning på min blogg, där vi i vanliga fall liksom försöker skildra en så här ofiltrerad bild av verkligheten som möjligt, då tycker jag att det är knepigt att hitta liksom ett läge där jag berättar om det på ett roligt eller inspirerande sätt för att jag själv mår så sjukt bra av det, mot att liksom jag upplever det som så här skrytigt. Och egentligen så känner jag bara rakt på det. Bloggen är inte ens ett forum där jag behöver berätta om träning.
Men du vill ändå?
Nej, alltså egentligen inte. Alltså om det skulle finnas ett, om läsarna skulle tycka att det finns en poäng att jag berättar om det, så visst, då skulle jag kunna skriva om det. Men nu tror jag inte ens att de är intresserade. Men även typ, på min privata Facebook. Och för sig, där har jag inget liksom behov av att skriva om det. Men jag har tänkt på det ibland om man skulle träna att
du vågar inte lägga ut saker där, för du vet inte hur folk ska reagera.
Nej, och sen så tänker jag också, varför skulle jag känna att jag behöver lägga ut det där? För jag behöver inte det. Jag tränar ju för min skull, och det är ju varken från eller till ifall jag berättar det för mina...
Men gills det inte, Lofsen? Om man har kört ett hårt pass på gymmet och inte berättar det på sina sociala medier, gills inte? Har man inte tränat?
Nej, men jag säger, nu, jag känner att jag blir lite svamlig där. Det jag funderar på lite är, så här, om du som jobbar med det här, Lofsen, lägger ut bilder, så tycker jag att det är klart att du gör det. Det är din vardag. Det är det du ägnar dig åt. Det är det du liksom skriver om. Det är det du
försörjer mig på.
Ja, men exakt. Mm. Och jag till exempel tycker att det du lägger ut är sjukt inspirerande.
Mm.
För det är så här svettiga, kraftfulla, starka, glada...
Absolut.
Slitna bilder. Och då tycker jag så här...
Det
här
är så jävligt sleten ut, Lofsan. Hur känns det? Som
nej, men så här... Har man kört ett som kickboxingspass, ja, men då ser man inte ut som jävla nyponros, liksom.
Nej.
Eller jo, man ser ju verkligen blossande röd ut.
Men man definierar nyponros. Man är lite skimrande.
Men det är här jag försöker liksom hitta en röd tråd.
För varför skulle du lägga ut bilder? Att det skulle bara vara vissa som har som roll att inspirera som får lägga ut?
Ja, men det låter ju helt stört, det känner jag. Men om jag tänker bara utifrån de bilder jag ser. Ser jag dig lägga ut något? Ser jag typ Elin Eksvärd, tycker jag. Så lägger hon ut en så här video på när hon så här grisar loss,
ja, så
med
så
här armhävningar. Så bara, fan vad grymt. Och då tänker jag så här, varför är det okej att ni två gör det? Men skulle, jag vet, nu kan jag testa något exempel. Men skulle någon annan göra det, skulle jag känna så här, men vad fan. Eller, så här, eller inte vad fan, utan mer så här, men varför lägger du ut det här?
Mm.
Och då tänker jag så här, det jag kan hitta typ, om jag utgår från dig och Elaine som underlag. Då är det på något sätt att ni just lägger upp. Återigen, det är en så här ofiltrerad bild av träning. Att det är grisigt, det är svettigt, man grimaserar. Det är inte en mest gynnsam selfie-pose alla gånger. Det känns så jävla okonstlat och det känns genuint lustfyllt när ni tränar.
Mm.
Och det är någonstans där. Men jag kan inte peka på precis vad det är ni gör som gör det. Och sen tänker jag också, det kanske är att era kroppar ser jävligt starka ut.
Mm.
Att det har med det att göra. Och att sättet ni liksom skildrar träningen på inte... Man märker så tydligt att det inte är för att ni ska så här, se snygga ut. Så träning känns så här otroligt kopplat bara till någon så här vällust, endorfinrus och sån jävla kraft.
Men om jag tolkar det du säger, så är det så här att jag som är så här, en annan... Det känns som att ni två sitter här och jag säger, vi gillar träning, det är kul. Jag är liksom och gräver i ett annat land, om man säger. Ett annat potatisland. Och nafsar efter chips. Och då känner jag så här, men... Jag kan bli jätteprovocerad av när folk lägger upp så här, fitness inspiration, kolla, en kvargburk, vad roligt. Och... samtidigt så vill jag inte förbjuda folk att lägga upp så här inspirerande bilder, men jag har jättesvårt själv att dra gränsen så här, vad går det liksom, vad är hets och vad är inspiration? Är det det du också brottas med så här, Tessan? Hur ska man förhålla sig till det?
Ja, men jag tror att återigen jag har lite svårt för så, det jag upplever som skryt generellt sett på sociala medier. Och jag tror att just jag tycker man märker ganska tydligt om man lägger upp en bild för att inspirera eller om man lägger upp en bild för att visa... Man vill ha bekräftelse på att man själv är duktig. Och det är klart man får lägga upp en bild för att man vill ha pepp. Att någon skriver så här, fan vad grym det som har varit på gymmet. Men det är någonting där, då tycker jag... Då är det inte liksom inspiration längre.
Vad går gränsen för dig? Hur tänker du kring det här, Lofsan? Förstår du vad vi samlar om här?
Och jag börjar så här, gå tillbaka till mig själv nu. Och det är ju alltid skönt. Och det är ju kul att få tänka på hur man själv har resonerat genom åren. Jag började blogga 2009- precis när jag var gravid med mitt första barn. Och sen så jackade jag upp bloggen lite grann när han var född. Och hade bloggen som en, liksom ett forum för mig själv att berätta om min träning. Och då kanske jag hade 70 läsare eller någonting. Det var liksom, jag visste exakt vilka de var.
Nu har du 70 miljoner.
hela Europa läser
ja, men nästan. Nej, men, ja, men det är ju väldigt många nu. Men, och den var avstängd från Google, så det gick inte att googla sig in på bloggen heller. Utan det var
det?
Liksom... Nej, jag hade ingen behov av att berätta för andra hur jag höll på. Så.
Ja, utan det var min egen... Alltså man kunde inte hitta den.
Nej, exakt, jag tänkte inte googla sig in på den. Den var liksom,
den var stängd?
Ja, okay, nej, den var öppen. Men det, jag tror inte det finns kvar så. Det var en sån WordPress-funktion som fanns.
Kunde stänga, okay.
Mm, ja. Jag kan ta sig om det.
Ja. Men i alla fall, då kunde jag vara så till och med så noggrann att, för då, jag var jättemotiverad att komma i form efter mitt första barn. För jag hade inte kunnat träna under första graviditeten där, av olika skäl. Så att jag hade liksom laddat upp massa energi. Det var som en sån här, men ett stort batteri som jag bara ville liksom använda. Och promenerade jättemycket och loggade hur många timmar jag hade promenerat i veckan. Och så använde jag min pulsklocka och skrev vilken snittpuls jag hade haft. Jag tror till och med att jag skrev ut hur många kalorier jag hade förbränt. Men typ som en träningsdagbok verkligen. Och när jag nu bläddrar tillbaka och kollar på de inläggen och tänker så här, herregud vad ointressant. Hur kunde folk tycka att det här var värt att läsa?
70 sjukt engagerade människor som bara, nu har hon bränt 230 kalorier, ja men vad spännande.
Ja men de här 70 måste ju på något sätt då ha berättat för typ 70 personer var om att det där är en bra blogg. Och sen har det ju liksom blivit en spiral. Så om jag tänkte så här, hur kan människor tycka att det är intressant nu så här efterhand att läsa de här inläggen?
Vad tror du själv?
Nej men det, jag tror mycket av det här handlar om motivation. Alltså att det är motiverande att se att andra människor kämpar lika mycket som en själv. Att följa en person som inte har några friktioner, inte har något motstånd fysiskt eller mentalt, att allting bara är rosenskimrande, det är ju inte inspirerande. Vi kan ju se alla toppar på bloggare och såna här influencers, det kommer ju när de går igenom en kris. Alltså det bästa är ju när någon får cancer eller när någon dör, eller blir sjuk eller skilsmässa eller abort.
Det är det man ska satsa på. Ja, men flera aborter och skilsmässor i våra bloggar så bara statistiken.
Ja, men det förlåt. Som jag tror är jätteviktigt det är ju att visa att det är ärligt. Det är det folk gillar, för att det är inte så svårt att ta sjukt snygga bilder och sen lägga upp bara fashion och så. Det svåra är ju att vara ärlig, och det är det människor gillar nu. Och det är väl det som jag känner, jag kommer ju undan med att hälsohetsa. Det är ingen som ifrågasätter mig eller som mejlar elakt till mig och skriver att jag är någon dålig förebild, tvärtom. Även de som är de mest framstående feministerna som håller på med det här med de här kroppspositivism.
Typ jag.
Ja, men även de kommer ju till mig och berättar hur inspirerande jag är för dem i sin egen acceptans av kroppens utseende och det här med att vara stark kvinna och så vidare.
Men du har ju ett väldigt sunt fokus kan jag säga då. I min gnälliga feministiska synvinkel. Men kan du inte, om jag ska vara lite kritisk här.
Ja, du får det jättegärna vara.
Men den jag har inte följt dig som från början 2009, så jag vet inte, jag bara hör vad du berättar. Men det du säger om att du var väldigt noggrann och skriva hur mycket kalorier du hade bränt, kan inte du känna idag att det där kanske inte var så sunt? Att ett fokus blir liksom på det här, bli smal, komma i form. För du sa ju själv att du ville komma i form snabbt. Ja. Är det liksom sunt?
Jag var ju 24. Jag är 32 nu. Det har ju hänt jättemycket med mig under de här åren. Det finns jättemånga blogginlägg som jag skulle vilja radera. Men jag kommer inte göra det. För de har ändå varit med och format den som jag är. Och har ju också varit med och gett andra människor den bilden som de har av mig. Så det måste jag ju ändå stå för. Jag kan inte gå in och efterhand och radera grejer. Men det är ju en enorm skillnad för mig att skicka en bild till mina kompisar i en så här stängd messenger-tråd. På någonting som jag tycker är så här roligt. Eller lite äckligt eller någonting. Och jag har ändå ett filter i att det här skulle jag aldrig lägga upp på min Instagram.
Nej.
Men då, eftersom jag visste exakt vilka människor det var som läste, så kunde jag lägga ut saker för att det var liksom den här lilla gruppen som följde. Men de grejerna skulle jag aldrig nu kunna lägga ut, för att nu är det inte samma människor som följer. Så jag har ju anpassat, vad ska man säga, behovet hos mig själv av att uttrycka mig kring mig själv. Så jag skriver väldigt sällan om hur jag själv tränar och hur jag äter och vilka träningsprogram jag följer och så. Därför att det finns ju alltid en tendens till att människor börjar härma och kopiera. Och så får de inte samma resultat som jag. Så blir de stressade och så. Så att de
det är ju riktigt minerad mark. Alltså du måste också tänka till så in i bängen för att inte, ja, men trampa i något klaver som kan uppfattas som stressigt av någon, och så kommer det så här negativa kommentarer. Och alltså det känns som att det kan spinna loss så snabbt.
Jag vill ju vara folklig. Ja. Jag vill ju vara girl next door. Jag vill att man ska kunna känna så här att, ja, men kom och sätt dig i mitt vardagsrum och så kan vi prata en hel kväll. Det är så jag vill att man ska uppfatta mig.
Och inte bara
mig.
Sitta och äta så här food, kvarg. Jag har fredagsmys med kvarg och sockerfri, så här fun light och kvarg. Ja. Utan du kan liksom öppna en påse chips och bara, ja, nu är det härligt.
Jag tror att min allra mest likade bild på Instagram, det var för några år sedan, då lade jag upp en bild på en semla och så skrev jag så här, en helt vanlig jävla semla. Därför att då hade alla i min bransch gjort såna här glutenfria, nyttiga semlor som
raw
det bara food, var
semlan som bara är gjord men på så här, cashewnötter och kvarg. Det var gott.
Så att, jag tror ju att för att jag vill ju vara väldigt bred, jag vill nå väldigt många människor, och då vill jag också ge en känsla av att jag vill väl, för det är ju liksom min, vad ska man säga, min ambition.
Alltså du är en vilja kompis mer än den här PT:n som står med en piska och är,
ja, men jag försöker ju tänka mig att jag skulle vilja att alla känner, eller alla, men alla svenska kvinnor, jag, ja, men typ mellan 25 och 45, kanske 50, det är liksom min målgrupp, det är de jag pratar till och det är de jag vill nå. Jag skulle vilja att de upplever att vi står på samma sida och tittar på ett fenomen, istället för att man står framför och berättar för de andra om fenomenet.
Vad är det för fenomen?
Nej, men till exempel träning efter graviditet, eller att prestationsinriktad löpning, att faktiskt springa för att jag ska bli snabbare på milen, inte jag ska springa för att bli, bli smalare. Ja, men olika fenomen. Mm. Att jag vill inte stå och berätta för andra människor om hur det är, utan jag vill tillsammans med folk titta på, ja, men vad har vi här då? Hur hanterar vi det här? Och den här piskan, den kan man ju ha lite grann vid sidan av och tycka att det är lite kul så att människor, en kompis till mig som jag har lärt känna genom sociala medier, hennes man hade gjort en tavla till henne. Så det stod, what would Lofsan do?
Okej, okay, vad innebär det?
Det var liksom, när hon hade liksom ett problem, så då skulle hon tänka, men gud, vad skulle Lofsan göra i den här situationen?
Det måste ju vara en komplimang. Det är den bästa komplimangen. Då är man någonstans mentalt rätt i snöret.
Det här är en väldigt rolig familj.
Ja, okej, men vänta. Nu börjar jag flippa här. Ja, men vänta. Då är Lofsan där som någon så här sund, trygg röst som bara, hörru.
What would Sissy do skulle vara en burk Sobril. Ta lite knark.
Du ska få en sån tavla av mig.
Tack. Ja, men det var väldigt fint. Och det är väl det som jag, som du säger, det är nog den finaste komplimangen som jag kan få i sån där typ av forum. Alltså att vara någon form av lite moralisk kompass, oavsett om det gäller föräldraskap, att mitt barn blir mobbat på skolgården eller mina kompisar vill inte hänga med mig längre för att jag och så vidare. Att,
ja, men är du sådär sjukt helylle eller vadå? Eller nu blir jag nästan provocerad.
Ja, men det är nog många som blir provocerade. Ja, men jag är nog ganska präktig. Alltså så. Jag är nog, jag tror
är du bra
funkar
på att sopsortera också?
Nej, därför att det är min man.
Där har jag dig.
Ja, jag är ganska stökig.
Nej, men vänta, jag skulle säga så här, jag skulle snarare säga att du är så här väldigt sund och naturlig. För präktig tycker jag är lite mer negativ klang. Jag tycker inte att du känns präktig. Du känns såhär redig.
Ja, redig är ju, det är också fint. Nej, men alltså, jag är nog står stadigt och ärlig, men jag behöver inte alltid säga vad jag tycker, vilket gör att människor vet att när de frågar mig om min åsikt, då kommer jag säga den väldigt ärligt. Jag har inget behov av att gå runt på internet och berätta för alla hela tiden vad jag tycker och tänker om dem eller om fenomen och så vidare. Utan om någon frågar mig, då kan jag jättegärna berätta. Men jag skulle aldrig berätta för sakens skull.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag måste fråga då, om du ska vara ärlig nu och svara, för det tycker
ja, för
jag,
nu frågar
det förväntar
du.
Jag mig. Ja. När du säger så här, jag ville komma i form. Okej, du var 24, men det där fenomenet är ju, om vi pratar om fenomen, det är jättestort. Mm. Alltså alla vi som har fått barn eller folk som lyssnar som är gravida. Så här. Redan när jag var gravid så började jag tänka själv och att andra, kanske inte mina närmsta vänner, men så här, omgivningen började liksom pika lite eller så här påminna lite om att så här, nu får du tänk på att börja träna gärna redan under graviditeten så det inte blir lika svårt sen. Det är en extrem fixering vid att så här, komma i form, komma tillbaka till sin gamla kropp. Mm. Vad känner du kring det?
Ja, om vi ska liksom definiera vettigt? Komma i form. Mm. För mig var det riktigt att bli smärtfri. Jag hade jätteont under graviditeten. Så ont i fogarna, ont i musklerna, ont i huvudet, ont i nacken och så här, ja, men liksom kass smärtstatus. Det andra var att jag hade ju ett yrkesmässigt krav på mig. För man orkar inte jobba som PT. Alltså det går inte om man inte är i form. Om man inte är stark, om man inte är uthållig. Rent fysiskt, alltså att bära vikter åt sin kund eller att stå och hålla boxmitsar för någon som vill köra boxträning. Men också rent försäljningsmässigt. Det är jättesvårt för en PT som inte är i form att sälja PT-timmar. Så det är liksom två delar. Och det här komplexa, det är det jag tror är viktigt att lyfta fram. Att allting inte är svart eller vitt. För det är det som är problemet på Instagram och sociala medier. Och när det liksom blir de här debattartiklarna på Mamma och så vidare. Att det är en hets. Men då är det svart eller vitt, man för eller emot, man tar ställning.
Ja, men antingen är man chips lover och sitter hemma och älskar och inte gör något, alltså inte röra sig alls, eller så är man springer 17 timmar i veckan och äter bara kvarg. Men det är en väldigt svartvit bild, absolut.
Ja, men exakt, och det är det som jag tror är problemet, att man vill förenkla saker. Och vi kan ju till och med se studier som visar att ju hårdare och ju mer en person tränar, desto latare är personer utöver träningspassen.
Ja, det finns hopp. För mig också.
Och det är ju ett problem med människor som tränar för ökad hälsa. Därför att de sitter ner resten av tiden när de inte tränar. Och så tänker man att man är hälsosam. Men det är nästan farligare att sitta ner.
Det är kört för alla med kontorsjobb alltså.
Ja, gud ja. Mm. Man, det var någon sån här studie, och det är egentligen helt sjukt hur man kan liksom räkna på det här. Men när de sa att för varje timme som du sitter så förkortar du livet med 20 minuter. För varje timme man sitter motsvarar ett paket cigaretter.
Så ställer vi oss upp här i studio.
Så är det tåhävningar här under resten av.
Jag vet inte hur man räknar ut det här. Och det är sådana här citat som kommer här och där. Och så. Men det visar ändå på problemet i att människor tycker att de är så hälsosamma för att de tränar 3 gånger i veckan. Men däremellan så gör de ingenting.
Men det är så här amerikanska fenomen. Så här, man tar bilen till gymmet och sen är det rulltrappor upp till gymmet. Och så tränar man sin timme.
Så här, går på bandet.
Går på bandet och kör vikter och så bara, nu har jag varit duktig. Sen tar man rulltrappan ner och åker bilen tillbaka. Mm. Så du propagerar mer för vardagsmotion, trapporna. Alltså man ska inte känna
rålig livsstil.
Ja, man ska inte känna råångest över att man inte går på gym. Man kan röra sig på andra sätt.
Eller? Alltså, jag ska säga, de flesta passar ju inte på ett gym. De flesta är ju inte jättekåta på att umgås med andra människor när de är lediga och vill träna.
Nej, det är sant.
Det är ju en extremt liten klick som hänger på gym av Sveriges befolkning. Men det är ju ändå att vara på gym som är normen för träning.
Ja, men det är intressant att du säger det, för att jag vet ju människor som är råstarka, både kvinnor och män, men som aldrig har varit på gym, men som så har en livsstil. De finns fortfarande, de som bor på landet, hugger ved, ja, men måste vara aktiva i sin vardag hela tiden. Och de fnyser ju, min svärfar är en sån person, han är liksom 60 plus, han fnyser ju så här: kom hit och hugg ved, eller börja hugg ved. Så jag bara säger, ja, fast jag vet inte vad jag ska hugga ved på Söder. Ska jag liksom ställa mig på gården?
Ja, du vet, affärsidé att erbjuda vedhuggning till hipsters
istället för att,
liksom, det är lite så hipster-koncept, tror jag.
Verkligen, så här lumberjack.
Nej, men jag tycker det är intressant med det här att komma i form. För att men det är också svårt att säga, nu känns det nästan jobbigt att säga det. För när jag var gravid så, nu säger jag
det.
Jag gick inte upp mer än liksom vad graviditeten vägde. Så sen när liksom barnet var ute, då var... hade jag inga extra kilon.
Kul för dig.
Ja, fast för mig var det då var jag angelägen om att komma igång och träna. För att så mycket som jag hade tappat i liksom muskelmassa och styrka under den här graviditeten. För jag fick också ont under graviditeten av foglossning. Så jag tog det väldigt lugnt med träningen istället. Men jag kunde inte gå långa promenader och så här. Men det blev också så här, jag kände att jag ville komma i form, precis som du är inne på det viset, att jag hade aldrig varit så svag. Alltså min rumpa var helt borta, helt platt. Alltså så här ryggmuskler. För jag fick ju också barn som ville att jag skulle bära dem hela tiden. Så jag åkte aldrig vagn. Jag bar ju barnen
igen. Jag
var så här, varför tränade jag inte mer rygg under graviditeten? Och då sa jag, inför nästa då ska jag fan ha tränat rygg. Så att jag skulle nästan vilja säga så här till någon som är gravid. Ett tips är som träna ryggen. För du kommer inte orka bära annars. Nej. Men det är inte något man vill säga till någon som är gravid. Men jag önskar att jag hade gjort det.
För att du hade fått det rådet.
Ja, men för sen när man står där och kroppen känns här som Bambi, man är alldeles vinglig och klen, jag saknade som fan att vara stark och vältränad.
Det är skitskönt tycker jag att fokusera på styrka. För det kan jag känna så här, jag kommer till en punkt, jag är 31 och vi ska väl försöka liksom skaffa en unge till inom någon slags framtid. Och det är så här, jag vill inte vara smal. Alltså jag var liksom 10 kilo minus, vad är jag nu, 5-7 kanske, innan jag blev gravid. Men jag strävar inte efter att komma i mina gamla jeans igen. Jag strävar efter att bli stark.
Mm.
För jag har liksom aldrig varit, men jag är väl så här, inte jätteklen men inte stark. Jag vill bli ett jävla kraftpaket.
Mm. Det är ju mitt ideal.
Ja.
Det är du och jag mer lika än vad du tror.
Ja, det kanske är. Och det känns så skönt. Och det kan ju också vara en hets.
Jag testar så här, nej, så fjol, det blir
men det kan också
här.
Vara en hets i det.
Men ser jag inte en bifer.
Ja, exakt.
Kan inte ni fightas?
Ja, jag tror redan vi vet vem som vinner den.
Lisa visade just, eller innan vi började spela in där, sina blåmärken på ryggen från ett hårt kickboxingspass. Så att jag lägger alla mina pengar på lossan.
Är det någon som vill lägga en peng på mig så går ni in
och
swisha. Ja, precis. Jag kör det här klösa i ögonen. Catfight.
Kanske så länge räckvidd. Ja. Så här.
Men, tycker jag du ska sluta håna min fysiska bara, status.
Jag tycker det här är ju jätteintressant och jag är så glad över att ni vill att jag får, alltså att ni vet att jag kommer att prata om det här och att man får prata om det. Och det som jag vill lyfta fram som jag tror att är viktigt att komma ihåg, vad som är normalt och vad som är vanligt är inte samma sak.
Hur menar du då?
Det är normalt att röra på sig 8 timmar om dagen, men det är inte vanligt att röra på sig 8 timmar om dagen. Och det är det man måste hålla isär. Om man är vanlig, då är man inte normal. Därför att de allra flesta människor rör på sig ingenting.
Så vi ska sträva efter mer det normala och inte de vanorna vi har idag, eller?
Exakt. Egentligen, om vi säger så här, någon som känner sig kritiserad för sin livsstil, då säger man så här, för att försvara sig själv, ja men jag tränar inte mindre än någon annan. Jag rör på mig inte mindre än vad någon annan gör. Ja, men då innebär det med väldigt stor sannolikhet att du rör på dig för lite.
Ja, det är ju en jättedålig. Alltså jag förstår att man går i försvar, det gör jag också. När jag vet att jag borde träna mer och dricka mindre kaffe och allt vad det nu är. Men så tänker jag säga, jag röker ju i alla fall inte. Nej. Eller jag äter ju inte chips varje dag, nästan. Nej, men förstår jag menar att det. Nej, jag faktiskt inte. Men
om man gör som alla andra, balansen. Då gör man inte tillräckligt.
Nej, och det är svårt att hitta balansen. Sen så läste jag någon studie nyss, jag har ingen källa på den, ni får googla, för jag kommer inte ihåg någonting längre. 17 timmar i veckan ska man träna, enligt liksom nya forskare, för att det ska vara så här tillräckligt.
Ja, om du
för
vill
att
optimera.
Ja, men för att kroppen liksom, du har säkert bättre koll på det. Mm. Och det är så här, vem fan, ursäkta, men har tid med det? 17 timmar, det är alltså.
Måste man jobba deltid eller någonting?
Ja, exakt. Mm. Och lägga upp så här, vi pratade om det också innan jag testade, men jag orkar inte vara en sån här människa, förlåt mig, men som säger, ja men jag går upp 6 nu, 2 timmar innan lämning på förskolan, så hinner jag springa en runda så här.
Mm.
Jag får inte, jag orkar inte det.
Nej.
Ska man känna sig dålig då eller vad?
Nej, men det är ju ett problem att vi tar bilen överallt och att vi sätter barnen i fotbollsskola och så sätter oss på bänken och kollar på. Alltså det är ju egentligen inte att tillföra mer träning i det man liksom som en extra grej, utan det är ju faktiskt att fundera över vad är det jag lägger min tid på. Sitter jag på bänken och kollar på när mina barn simmar eller spelar fotboll eller spelar innebandy?
Så man ska hoppa i själv nu eller hoppa, ja. Var den här föräldern som säger, jag kan passa lite.
Nej, men ja, det kan jag faktiskt bli lite ledsen av. Det är ju föräldrar, både kvinnor och män, som säger att de har så fullt upp med barnens aktiviteter så de hinner inte träna själva. Och då tänker jag så här, ja det är ju klart att man vill göra en insats för framtiden och investera i barnens hälsa och deras fritidsaktiviteter. Men jag kan säga att barnen mår minst lika bra av att ha föräldrar som tränar och orkar. För vi vet ju också att på sikt för en vuxens hälsa är det jätteviktigt att man tränar när barnen är små. Så att det är ju faktiskt, jag tycker att man som förälder, man tycker att man gör barnen en god tjänst för att man skjutsar dem på alla träningspass och att de ska ha de här 3-4 aktiviteterna i veckan. Men du får nog faktiskt prioritera dig själv ganska så hårt också, för att annars så orkar man inte.
Och jag blev lite så här, jag tänker att folk kanske blir så här modstulna när du bestämt sa det här att gör man som alla andra så gör man inte tillräckligt. Hur ska man lösa det här då? Alltså är det den här klassiska vardagsmotionen som liksom hoppa av bussen lite tidigare, gå i alla trappor du kan, stå upp vid ditt skrivbord på jobbet om du har ett höj- och sänkbart skrivbord? Eller?
Ja, men det beror på stå upp på hela fredagsmyset och titta på tv ståendes.
Ja. Nej, men mycket handlar ju om att så definiera eller liksom fundera över varför ska jag träna? Varför ska jag röra på
mig? Jag tänkte, om man har ett kontorsjobb,
det är skittråkigt att träna för vikten igång.
Ja, alltså,
och människor som gör det, de orkar ju inte heller bibehålla motivationen.
Nej.
Så det bästa är ju att hitta någonting annat som, ja men Sissi, som du tar som hjälp av Sveriges bästa löptränare för att kunna börja springa.
Jag gjorde det, men sen så fick jag ont i knäna. Men jag är i alla fall så här, För min del så handlar det om mycket, eller har tagit ganska lång tid att komma fram till det, trög, men att det måste vara kul.
Mm.
Det är självklart, men jag tvingade mig själv på crosstrainer, så köpte till och med hem en crosstrainer som jag nu försöker sälja på Blocket. Mm. Är någon som är intresserad så kan ni mejla. Den hängs mest tvätt på nu, för jag tycker det är så jävla tråkigt och med cardio. Alltså det roligaste flåsträningen jag vet, det är powerwalks. Gå fort och lyssna på musik eller poddar. Och bara, ja, då gör jag väl det då.
Mm.
För det är bättre att göra det än ingenting.
Mm.
Och så går jag, gymmet tycker jag är jättekul att köra vikter. Och liksom bänkpress och benpress, det tycker jag är svinkul. Men allt annat, typ stå på maskiner och svettas, är det tråkigaste jag vet. Då måste man ju inte göra det.
Nej, och väldigt många av oss skulle ju må bättre av att träna utomhus. Dels för att minska risken för att bli sjuk. För det är ju en sån här jättevanlig grej att man tappar motivationen för att man blir alltid sjuk när man börjar träna. Men det är ju inte konstigt om man trycker ihop sig med väldigt många hundra människor och i alla deras kroppsvätskor och gnuggar verkligen in händerna i handtagen och så vidare. Men det också kan vi ju se att vi har ju en ökad förekomst av psykisk ohälsa. I stort. Och vi vet ju att fysisk aktivitet förebygger, lindrar och kan till och med åtgärda. Om vi dessutom är utomhus och tränar, då har vi liksom en dubbel dos.
Mm.
Träningsbranschen har ju lyckats väldigt väl med att så här, sälja in träning som en medicin eller ett botemedel mot det mesta. Jag menar, så att man blir snyggare, snabbare, starkare, går ner i vikt eller går upp i vikt. Man får bättre sexliv, man blir gladare och så vidare. Men det är ju ändå så att vi kan liksom plocka argument till varför vi ska träna från en jättestor, lång lista. Men ändå så liksom kommer vi inte över tröskeln och tycker att träning känns meningsfull.
Varför tror du att det är så? Att det är så att inte tillräckligt många rör på sig tillräckligt mycket?
Jag tror att man inte har hittat sitt eget inre driv. Alltså att man tränar av fel anledningar.
För att typ så här, nu är det snart midsommar, därför måste jag gå ner 5 kilo. Så nu börjar jag springa 2 veckor innan.
Ja, träna för att gå ner i vikt bara. Eller träna för att någon annan tycker det. Att man vill göra sig attraktiv för sin partner. Att man tränar för att alla andra gör det. Och därför borde jag också göra det. Att man tränar för att man vill vara med. För att det är ett gäng som tränar och de umgås ju och pratar ju på sina träningsbaser. Och så känner man sig exkluderad och så vidare. Men så att fundera över, okej, varför? Och inte bara så här, liksom, ta de här tidningsrubrikerna till varför man ska träna. Utan det är något sätt ett djupare plan. Och för mig, du säger ju så här, vad kallar du för mig? Du hade någon sån här, när du sa, du beskrev mig att jag var någon sån här superentreprenör.
Superentreprenör, sa jag.
Ja, det är jättefint. Jättefin komplimang. Men jag ska aldrig palla de företagen som jag har, de verksamheterna, de konflikterna som blir, de relationerna att upprätthålla, att förhandla med avtal och allting. Jag ska aldrig palla det om jag inte hade träningen. Och det har nästan blivit min nya drivkraft. Det är att orka med mitt jobb på den höga mentala nivå som det är. Jämfört med de första 5 åren efter mina barn när de var små. När de började skolan precis. Nu behöver jag inte träna längre för att orka vara en bra mamma. Så som jag var tvungen att göra liksom de första åren. Där jag kände bara, herregud, jag kommer brinna av. Jag kommer säga elaka saker snart. Så går ut och tränar, så kommer jag hem och säger världens bästa mamma.
Och så där är jag precis.
Ja, men det jag kan känna också, gå till gymmet nu för tiden är ju
det är
egentiden som är så. Även om man står där och vill dö i vissa situationer för det är så jobbigt. Så bara, men jag får i alla fall vara, det är ingen som bara, utan man är liksom i sig själv och får fokusera det.
Ja.
För mig är det lika mycket mentalt när jag väl går dit och att jag får utmana mig själv.
Mm.
Det kan jag känna är härligare än att stå och bara säga lite mer muskler, kom igen, lite tajtare, lite tajtare. Utan att jag går in i mig själv och verkligen känner att jag utmanar mig själv psykiskt. Mm.
Jag har hittat det optimala för mig just nu i alla fall, just för att få in det i en hektisk tillvaro. Och det är, om man då gillar löpning, men transportlöpning, jag springer hem från jobbet. Det är typ mitt bästa träningstips jag kan ge just nu.
Så man gärna tar ett extra varv runt kvarteret för att komma hem lite senare.
Men det är verkligen så. Man kan komma från en så här superstressig arbetsdag. Och sen så är den här playerna sträckan hem. Och det är verkligen... Jag
hur tänka, orkar du det?
Nej, men det...
Du bara gör det. Du tänker inte så mycket.
Precis. Där, runt träning, där är jag så pass... Där vet jag de positiva effekterna så hårt. Att alla liksom tecken på att jag vill så här ducka är bara så här, nej. Det här, nu gör vi det här liksom. Jag lägger faktiskt inte
det är lite
så
som
mycket.
Att borsta tänderna, man
ja,
måste göra det.
Exakt, jag lägger inte, och det har jag märkt just när jag pratar med de som inte gillar att träna. Jag tycker det är svårt, till exempel min man som har 7000 emotionella argument för att jag inte pallar. Och när det gäller träning för mig så är det totalt rationellt. Det är bara så här, nej, nu går jag och tränar. Typ som att jag borstar tänderna. För mig är det en förutsättning för att kunna hantera stress och för att liksom, jag blir så jävla glad. Jag kommer hem till mina så barn
odrägligt
som är så här, glad. Nej, men som är så här kvittrande. Det finns ingenting som kan välta mig då när jag har kommit hem och fått min...
Du kör rockig temat. Lovisa Lofsan, vi ska avrunda, men jag tänkte vi ska knyta ihop säcken lite med dina bästa tips, för att uppenbarligen så är det ju många, jag viftar i alla fall här, som har väldigt svårt att komma över tröskeln. Så här, man måste inte träna, man måste ingenting nästan. Men man mår kanske mycket bättre, och många som lyssnar vill kanske komma igång lite. Inte för att gå ner x antal kilon framförallt, utan bara för att må lite bättre. Mm. Hur ska man göra, hur ska man börja om man ändå vill hitta motivationen? Och framförallt, förlåt, jag petar in en fråga till här. Oh. Hur ska man få det att hålla? Att inte bara är en så här 2 veckors fix idé och sen tröttnar man.
Mm. Hur man ska få igång det, då brukar jag fundera över, okej, vad gör jag idag som jag kan förändra idag? För att om man vill göra en förändring som man måste göra, det måste gå tid. Jag måste gå och köpa ett par träningsskor, jag måste gå och köpa ett gymkort, jag måste boka barnvakt. Då kommer det inte bli av. Så den förändringen som man vill göra i sin livsstil, det är någonting som att, ja men vet du, idag kan jag börja med det här. Då vet man att det är tillräckligt låg tröskel.
Okej. Okay.
Det är liksom allra viktigaste för att komma igång. Annars är det inte hållbart. För att om du skulle kunna göra det, då hade du redan gjort det. Alltid när man vill göra en förändring så tänker man så här, varför har jag inte gjort det förut? Ja, du har antagligen en lång lista på argument. Och då är de man vill liksom
det var
undan.
Motvind och det var lite kallt.
Mars månad.
Och, ja, precis, solen stod
så du ska kunna börja med din nya grej idag. Det är det allra första. Det är det viktigaste för att komma igång. Och då innebär det att man kanske lägger det ner på golvet och gör 10 setups. Så! Då har jag liksom börjat.
Och så ska man faktiskt kunna klappa sig på axeln för det, eller hur?
Det
och
är
inte känna
enough.
Så här, nu var jag lite dålig som inte gjorde
10 armhävningar.
10 armhävningar, precis.
Och då får man ju stänga av, avfölja lite sociala medier som kanske har tendenserna till att ge lite dåligt samvete, att aldrig är good enough. För det är ju mycket av det som är mitt jobb som coach. Det handlar om att få människor att känna att det är tillräckligt. För att det kan jag säga så här, vi har ju klienter som tränar hur mycket som helst. Och de är inte mer nöjda än de som inte tränar alls. Så nej, nöjdheten ligger inte i hur många pass man tränar, utan det finns ju på ett annat plan.
Och hur får man det att vara, för det kämpar jag med nu, att få in det i min vardag, liksom i mitt liv, i min livsstil. Att så här, nu gick jag hit till exempel från Söder, vi är inne i City nu, Sveavägen. Och det är några kilometer och det var så här, ja nu har jag fått in det. Mm. Men hur ska jag upprätthålla det i mitt liv och inte bara ha en... För jag är ju periodare, som många. Att jag tränar jättemycket en period, ganska mycket för att vara mig. Och sen så tränar jag ingenting och så håller jag på av och till. Och det är ganska... jobbigt, jag vill hitta en balans. Liksom.
Ja, mycket av nyckeln till det här hållbarhetsfokuset, det ligger i att man uppmärksammar och belönar sig själv. Att det finns någon form av njutning.
För
att
en jag semla? Tror att,
eller? Ja, helst inte det som man liksom kompromissar med, att man liksom ska belöna sig med ett straff. För man kanske har straffats, alltså att man har ju avstått från semlan hela tiden. Så man äntligen slutar tänka på semlan, då ska man få semlan som en belöning. Det blir lite konstigt i hjärnan.
Alltså en semla kan ju både vara en straff, ett straff och en belöning, men jag fattar vad du menar. Ja.
Men jag tänker att vi är så snabba med att anamma vanor, både bra och dåliga. Vilket gör att när du nu har gått din promenad och tycker att du har varit jätteduktig, så ska du skapa fram och ta fram samma njutning och tillfredsställelse varje gång som du har tagit den promenaden. Och inte vänja dig vid att promenaden alltid ska ske automatiskt. För då kommer inte den bli lika värdefull för dig. Så jag tror att bli bättre på att reflektera över de positiva val och beslut som jag tar under en dag. Vilket säger man tar ungefär 6 000 beslut under en dag. Och ett av dem ska vara att jag tar på mig skorna och promenerar. Det är ju klart som fasen att det blurras av 4 000 eller 5 000 andra val som liksom mixtrar upp. Men om man fortsätter värdesätta de här bra valen hela tiden, varje dag, till och med skriver upp varje dag, vad har jag gjort som har varit bra? Där tror jag mycket av att man påminner sig själv, just det, jag ska göra bra val, just det. Idag var dagen jag skulle göra bra val. Att man har det som ett litet del av ett mantra, så att man inte hamnar i att man vänjer sig vid att alltid göra bra val, för då kommer man tappa motivationen till att fortsätta tänka positivt.
Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött till dess. Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.